I Romarbrevets 7:e kapitel, alltså inte det 12:e kapitlet som Lina läste ifrån, utan i det 7:e kapitlet, så skriver Paulus så här: det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Det är nog många av oss som på ett eller annat sätt kan känna igen oss i detta, tror jag. Jag vet att jag gör det i alla fall. Det kanske inte nödvändigtvis behöver handla om så särskilt gott eller ont. Åtminstone inte i så allvarlig mening. Ibland kan det göra det. Men oftast kanske det handlar om så enkla saker som om jag ska se ett avsnitt till av en tv-serie istället för att gå och lägga mig som jag borde. Och som jag vet att jag mår bra av. Som igår när jag hade lagt barnen och skulle skriva färdigt den här predikan. Då kunde jag ha valt det som var bra för mig, att bara sätta mig ner och göra det. Och sen komma i säng i god tid och vakna upp utvilad och pigg och glad. Men istället så kollade jag färdigt på en film först. Jag kände väl att jag behövde det kanske. Och kom i säng lite senare än vad jag kanske borde när man ska jobba dagen efter. Vi vet ofta vad som är bäst och vad som är rätt. Men det är ibland så enkelt att ha en enklare väg. Men det blir sällan lika bra. Och ändå så gör vi ofta om samma misstag om och om igen, verkar det som. Men vi har ju oftast svaren på vad som är bäst eller vad som är mest rätt att göra. Så man kan ju undra varför vi inte alltid väljer det. När temat nådens gåvor kom upp inför den här söndagen så började jag fundera på om det här bibelordet från kapitel 7 också kan ha med våra gåvor att göra på något sätt. Använder vi de gåvor vi har fått på rätt sätt? Jag brukar oftast utgå från texter ur något av evangelierna när jag predikar. Men idag så vill jag dela mina tankar utifrån den text i Romarbrevet som Lina läste innan. När jag läste på teologiska högskolan för att bli pastor så var det ofta i Paulus olika brev som jag fördjupade mig i. Och när det kommer till Paulus så är det just det här Romarbrevet som är särskilt viktigt och betydelsefullt. Åtminstone om man ska gå på hur den klassiska kristna traditionen har förhållit sig till alla de olika breven som skrevs. Och särskilt de många brev som skrevs av Paulus. Romarbrevet är det brev som ligger först av alla breven i Bibeln. Inte för att det skrevs först. Tvärtom så är det snarare ett av de senare breven som Paulus skrev. Men böckerna i Nya testamentet, de är till stor del ordnade efter dess, ja, vad ska vi kalla det, teologiska tyngd. Hur viktiga de var för kyrkan vid den tiden då Bibeln sattes samman. Den så kallade kanonprocessen som blev färdig någon gång på 300-talet. Från vårt perspektiv så är det ju så pass länge sedan att vi lätt kan få för oss att det är en tidsperiod som ligger ganska nära Jesus och Paulus själva som levde under det första århundradet enligt vår tideräkning. Men det är ju faktiskt sådär en 250-300 år däremellan. Och tänk själva och föreställ er, vad vet vi om vad som faktiskt hände och vad som var viktigt för 300 år sedan idag? Det är en rätt lång tid ändå, 300 år. Vi vet ju en hel del om, säg 1700-talet då, för att vi har ju såna här moderna forskningsmetoder och har arkeologer som har grävt upp och studerat och förstått saker. Så vi vet ju betydligt mer om vår historia för 300 år sedan än vad man kanske gjorde där då i senantiken. För det fanns inga sådana metoder då. Så när texterna som vi har i Bibeln vägdes och rangordnades, så var det snarare utifrån hur de användes då. Hur de värderades vid den tiden. Hur stor teologisk tyngd de hade vid den tidpunkten i kyrkan. Snarare det än hur Paulus själv värderade sina olika texter och brev. Vid den här tiden, då på 300-talet, så hade man ju börjat betrakta de här olika breven som Paulus skrev som teologiska traktat. Med för kyrkan allmänt gällande teologi, levnadsregler, moral och så vidare. Men ur Paulus egna synvinkel så är hans avsikt inte alls att skriva den här typen av teologi. Han har inte som syfte eller mål att skriva Bibeln, så att säga. Han skriver inte teologi som ska bli normerande för kyrkan i alla andra frågor. Särskilt de olika moralfrågorna. Om kyrkans syn på slaveri till exempel. Förhållandet mellan män och kvinnor. Synen på sexualitet. Om änkor ska gifta sig igen. Eller om ogifta ska gifta sig överhuvudtaget. Paulus, han skriver varje enskilt brev. Till särskilda församlingar. Och så att säga teologisera fram lösningar på olika problem som existerar i de här församlingarna. Många gånger finns det ett brev som församlingen har skrivit till Paulus. Vi kan se spår av det i bibeltexten. Men det är hans svar på de här breven som finns bevarade för oss i Bibeln. Man kan ju undra hur kyrkans teologi hade sett ut om vi kände till de här situationerna i dessa församlingar och hade de här breven bevarade. Troligen så var det kanske inte ens många fler än Paulus själv och hans närmaste medarbetare som hade läst de här breven. Men vi läser svaren på ett sätt som om det var Paulus hade skrivit en teologi för hela kyrkan. Men även om det nu är så, så är ju ändå Romarbrevet ett väldigt viktigt brev. Det kommer vi inte undan. Det tar upp väldigt många av de teman som Paulus återkommer till i flera andra brev. Men i Romarbrevet så gör han det under betydligt mer sansade former än till exempel i Galaterbrevet, där han mest är arg och om det hade varit i modern text så hade han skrivit med versaler hela tiden, som om han skriker ut. Han är mest arg där. Men i Romarbrevet är han mest sansad. Har jag sagt att det är kul att studera Bibeln? Det är väldigt spännande, tycker jag i alla fall. Men hur som helst så är det temat som finns i dagens text ett tema som är återkommande i flera av Paulus brev. Både i de som är hans egna, som han har skrivit själv, och de som är så att säga paulinska, där man är lite osäker på vem som har skrivit brevet egentligen. Men det kan vara någon efterföljare till Paulus som har skrivit. Och det här temat om att kyrkan och församlingen beskrivs som en kropp. Som Kristi kropp med många lemmar och olika delar, med olika gåvor och olika uppgifter. Förmodligen är detta en bild av kyrkan som spreds ganska tidigt i historien. Inte bara av Paulus utan även av andra apostlar. Och den går ända bak till Jesus själv när han instiftar nattvarden. Där han talar om sin kropp på ett sätt som att vi kan ta del och att vi kan få vara en del av den. Och i dagens text finner vi några av de ord som vi använder när vi firar nattvard. Till liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Och i dagens text så är det den här meningen som är central. Att vi är olika lemmar, olika delar av kroppen. Olika delar av Kristi kropp. Jag predikar ganska ofta, tycker jag mig själv höra i alla fall, säga att vi är Kristi kropp på jorden och att vi ska leva och bygga Guds rike. Känner ni igen det? Har jag sagt det förr kanske? Och det är ju någonting som jag tror på, som jag tror väldigt mycket på. Det är något som jag tror är bra för oss själva, men också för världen. Att Guds rike får råda i världen. Och det kan det göra genom att vi får vara Kristi kropp på jorden. Det vill säga genom att följa Jesus och genom att leva det som Jesus lärde. Allt ifrån de här klassiska orden, gör mot andra som du själv vill att andra ska göra mot dig. Till det här med att vi ska förlåta varandra, att vi inte ska döma varandra. Att vi till och med ska älska våra fiender. Allt detta och mer därtill som vi kan läsa och lära ifrån Bibeln. Detta handlar om hur vi kan vara Kristi kropp på jorden. Men precis som Paulus skriver så är vi olika. Vi är bra på olika saker. Vi har fått olika gåvor. Och när jag tänkte på det här temat, nådens gåvor, så var min första tanke att det är gåvor som vi har fått av nåd. Våra gåvor, våra styrkor, det är vi bra på. Det är saker vi har fått av nåd. Det är ingenting som vi har förtjänat. Vi har inte fått dem för att vi har kanske varit goda eller trott på ett visst sätt eller gjort på ett visst sätt. Utan vi har fått dem av nåd. By grace. Gratis, helt enkelt. Det bara är sådana vi är som vi skapade. Det var min första tanke kring den här texten och det temat. Och det är säkert så. Det är nog en rimlig och bra tolkning. Men allt det som jag funderat och brottats med det, så har jag snarare velat landa i en annan aspekt av det idag. Särskilt när jag läste den här texten ur perspektivet av den här texten jag läste i början. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Vad händer om vi ser på begreppet nådegåvor inte på sättet vi fått dem, utan sättet vi använder dem? Eller snarare resultatet av hur vi använder våra gåvor. Hur vi använder våra styrkor. Vad gör vi med det vi är bra på? Jag tänker så här. Att nåd, det är något vi får av Gud. Gud är nådefull. Jesus är nådefull. Vi får förlåtelse om vi ber om det. För vad vi än gör. Vi får upprättelse av nåd när andra gör orätt mot oss. Gud är en barmhärtig och nådefull Gud. Om nu vi är, eller i alla fall ska försöka vara, den här Kristi kropp på jorden, så bör ju rimligtvis det gälla för nåden också. Om vi ska vara någon slags ställföreträdande för Kristus på jorden, om vi är bemyndigade med att vara Kristus på jorden, då tänker jag att då måste vi också vara bemyndigade med att förmedla nåd. Det är fortfarande Guds nåd. Det är inte vår nåd. Det är Guds nåd. Men vi kan och vi får vara bärare och förmedlare av den. Begreppet nådegåva är då inte gåvan i sig som vi har fått. Alltså det vi är bra på, våra styrkor. Och inte heller syftet med vilka vi kan använda de här. Utan läser vi vidare i Romarbrevet, i det som är dagens text, så står det så här. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och så har vi ju det andra ordet. Det goda jag vill, det gör jag inte. Det onda jag inte vill, det gör jag. Hur vet vi om vi använder gåvor på det här sättet? Där vi visar varandra tillgivenhet broderlig, systerlig kärlek, där vi överträffar varandra i ömsesidig aktning. Hur vet vi om vi använder våra gåvor på ett sätt som gör att de blir nådegåvor? Att vi blir förmedlare av Guds nåd? I Galaterbrevet skriver Paulus om andens frukter. Vad är en frukt i metaforisk mening? Frukten av någonting. Det är ett resultat. Det är en konsekvens av en handling eller en tanke. Nåd är ju också en slags frukt. Men det är ju ett stundtals lite svårfångat begrepp. Kan du förklara för någon annan vad nåd faktiskt innebär? Det som beskrivs som andens frukter är betydligt enklare och klarare begrepp. Så här står det. Andens frukter är kärlek. Det är glädje, det är frid. Det är tålamod, det är vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är alltså resultatet eller konsekvensen när du använder dina gåvor på ett nådefullt sätt. Det är resultatet, det är frukten när du använder det du är bra på som en nådegåva. Du kan göra detta som en andlig övning om kvällen. Att gå igenom dagen och se, hur har jag använt mina gåvor idag? Det som jag är bra på, har jag fått använda det? Har det fått vara gåvor av nåd till mina medmänniskor? Och även förmedlare av nåd till mig själv? Har jag använt mina gåvor på ett sätt som gör gott för mig själv och för andra? Blev den övervägande konsekvensen av den här dagen något av de här andens frukter? Som morgonbön kan vi be att vi ska låta oss ledas så att vår dag stärker nåden i världen. Att andens frukter blir tydligare och synligare. Så att det goda som jag vill, det gör jag. Och att det onda som jag inte vill, det gör jag inte. Så, på det sättet kan vi få vara Kristi kropp på jorden. Bärare av Guds nåd. Spridare av Guds rike. Låt dina gåvor få bli nådegåvor i ditt liv och i andras liv. Amen.